Hej hej! Nu har du kommit till Att leda hållbarhet med mig, Anders Andersson. Min arena är normalt sett fotbollens som före detta professionell fotbollsspelare och numera fotbollsexpert i tv. Men jag är ju också människa och som sådan så funderar jag en hel del på vår jord och vår framtid. Och det är därför jag tillsammans med Exceed har startat denna podd där jag kommer att prata med intressanta människor som på något sätt har koppling till eller arbetar med hållbarhet. Jag vill prata om problem och orosmoln som finns, men framför allt så vill jag lyfta lösningar och möjligheter inom hållbarhet och som jag tror att både privatpersoner och folk i företagsvärlden kan ha nytta av. För jag tänker att det finns ju en del utmaningar i världen och vi behöver lära oss och få tips, inspireras av folk som vet lite mer. Det tror jag att de kan få en del svar här. För framför allt så är jag nyfiken på att få reda på vad vi kan göra för att skapa en hållbar framtid för oss alla. Och då hoppas jag att ni som lyssnar också är och därför bjuder jag er varmt välkomna att lyssna. Idag pratar jag med Bosse Nilsson. Bosse är entreprenören som brinner för möte mellan människor och han är grundare av A Sustainable Tomorrow. En modern och unik mötesplats som är byggd kring de globala målen. Han är en person som hellre testar än tvekar och han är inte rädd för att ta sig an de utmaningar som finns för att få till en hållbarare värld. Dagens gäst är en sann inspiratör. Nu är jag så otroligt glad att kunna berätta att jag sitter här med Bosse Nilsson som är en person jag verkligen tycker om och ser upp till. Och det är ju många andra, för 2017 så blev han årets personlighet i Bjärre-regionen för Kvinnaböske till exempel. Och 2019 i Helsingborgsregionen också årets personlighet. Det är inte så dumt, Bosse, att bli för sådana utmärkelser.
Nej, bekräftelse behöver vi alla. Och på något vis så ger det ett betyg till att fler har sett eller uppskattat det man gör. Såklart blir man glad för det.
Ja, det får jag hålla med om. För det värld jag kommer i också. Men framförallt nu så förknippar man dig också med A Sustainable Tomorrow som du har grundat och startat. Och som du får prata lite mer om här. Men du kan väl också först berätta lite om vem du är och hur du kom hit till den här punkt du är idag.
Ja. Jag är född Småland, vuxit upp i Blekinge och bott i Skåne större delen av mitt liv. Ska jag beskriva mig själv så är jag en idrottskille. Jag ville nog bli det du har varit, Anders. Fotboll och så blev det handboll. Men idrottslivet, lagsport, som sen glidde över till någon form av entreprenörskap, entreprenör. Så entreprenör, var med och starta saker, var med och se nya möjligheter och ta någon form av samhällsansvar. Det har nog varit liksom min röda tråd fram tills idag.
Alltså jag vet ju också, Bosse, att du har varit väldigt mycket i Sydafrika bland annat och andra länder, men Sydafrika framförallt. Jag har också varit där och vet ju att det är en väldigt skild värld från här på många sätt. Även om den är lik på en del sätt. Men hur har det format dig att du varit där så mycket?
2004 kom jag till Sydafrika faktiskt genom Svenska friidrottslandslaget som tränade i Stellenbosch. Och jag blev helt tagen av människorna, kontrasterna. Och sen dess så har jag varit i Sydafrika varje år. Och de sista 15 åren jobbat med att bygga skolor, vara en del i kåkstäderna vad det gäller att stötta unga och barn för att få en framtid. Och det är någonting som driver mig att dels hjälpa, det gör någonting med en själv, men också att man får dubbelt tillbaka. Jag lär mig otroligt mycket. Jag brukar säga så här att jag är en lite bättre version av mig själv varje gång jag kommer hem från att ha varit en månad i en kåkstad och jobbat med barn och ungdomar. Därför att det finns en annan syn på framtiden, tacksamhet, vad som är riktiga problem och att värdesätta vänskap, familj och på något vis viktiga saker i livet. Där lär jag mig mycket varje gång och så hoppas jag kunna ge lite tillbaka i form av att skapa hopp och framtid för några barn. Så jag är faktiskt nyss hemkommen därifrån. Så jag är just nu en liten bättre version av mig själv.
Alltså, ja, det är perspektiv kan man säga på livet. Du är ju väl en trippel version av dig själv nu eftersom du fick stanna kvar för covid extra länge där nere.
Helt rätt. Så att jag fick en liten stretchad. Men det gjorde ingenting. Då kunde jag göra lite mer nytta. Och eftersom vi jobbar digitalt numera så är det ju, funkar det väldigt utmärkt.
Du, annars är det ju som jag sa innan, A Sustainable Tomorrow som du grundade. Kan du inte berätta lite om vad det är för något?
På något vis hänger allting ihop. Jag är en sökare. Jag är modig vad det gäller människor. Att jag är inte rädd för olikheter, tvärtom. Jag går igång på människor som desto längre man står ifrån det jag är, desto mer nyfiken blir jag. Det har varit den röda tråden när jag tittar tillbaka, framförallt i mitt entreprenörskap. Jag är inte specialisten, jag är en människomänniska. Mm. Så att jag går inte igång på ett Excel-ark eller en vinkel på en propeller eller vad det kan vara. Utan jag går igång på att drivas av att olika människor kommer på saker som man aldrig hade tänkt. Och våga förflytta sig in i en framtid. Det har liksom varit alltid min drivkraft och så har det tagit sig form i olika verksamheter. Jag har varit inblandad i ganska många. Men 2013-2014 så började jag ägna lite mer tid åt att det här för mig själv, men också för dem jag var med, att det här kan inte vara det bästa vi gör. Vad det gäller samhället, vad det gäller naturen, men också vad det gäller liksom att göra affärer. Att jag kände att det finns en kortsiktighet i ett tänk som inte är bra. Men jag kunde inte formulera det, men jag började med att samla lite människor i nordvästra Skåne för att prata om en gemensam nämnare, framtid, och börja använda varandras olikheter. Och tyvärr besannades min tes att vi har lite fel glasögon på oss de mesta i livet. Vi ser inte nya möjligheter i andra människor. Vi är med de som vi brukar vara med. Mm. Och de påminner väldigt mycket om mig själv. Och det ska man också vara. Men det är ju rent livsfarligt att bara vara med sådana som vet det man redan vet. Där föddes embryot till det som idag är Sustainable Tomorrow. Mm. Men det som var helt avgörande och som gör att det här har blivit någonting, det var helt och hållet FNs globala mål som ju lanserades i september 2015, där jag ju fick träffa hjärnan, personen som hade tänkt länge och mycket runt det jag inte ens hade funderat en minut kring. Det är hur man ska uppfylla de 17 globala målen och faktiskt skapa ett cirkulärt samhälle.
Och vem var det?
Jakob Trollbäck, svensk som då hade varit i USA i många år, som ju tillsammans med Richard Curtis, som ju är en känd regissör som har bland annat gjort Notting Hill, den har du sett, Anders?
Några gånger.
Och gråtit.
Ja, såklart. Men även Fyra bröllop och en begravning.
Jajamän.
Och har man också sett några gånger och gråtit.
Helt rätt.
Ännu mer kanske.
Helt rätt. Så Jakob och han var egentligen de som startade det som vi ju egentligen alla nu är en del av och som jag skulle vilja säga är helt avgörande för att vi faktiskt i vår hållbarhetsomställning är så långt som vi är. Även om vi tycker att vi inte är där vi borde, så hade vi aldrig kommit dit vi är om vi inte hade haft FNs grafiska kommunikation. Därför att vad Jakob Trollbäck och hans team har gjort är att de har omsatt en enormt komplicerad, tung textmassa, dekret, beslut till någonting som är enkelt att påbörja. Make it simple. Och 17 symboler, 17 siffror, 17 färger. Det gör att en till och med en skåning och en smålänning kan börja på samma ruta. Eller en kines eller en fransman. Och detta handlar ju faktiskt om alla jordens människor. 8 miljarder människor nästan. Där gick jag igång att ska man lyckas med en förflyttning och göra någonting imorgon som vi aldrig har gjort, då måste man ha en gemensam målbild, en gemensam totempåle Och är man då olik, då måste man ha ett språk.
Mm.
Det gick jag verkligen igång på när jag hade fått några telefonsamtal med Jakob Trollbäck hösten 2015.
Och, ja, för du är ju en sån, jag vet att du har sagt någon gång att testa, kör, tveka inte, utan det är så du har agerat. Du har säkert gått på några minor får man tänka då också, men då antar jag då att då fick du från att vara möten mellan människor så blev det ännu mer inriktat mot de globala målen då alltså.
Ja, helt och hållet. Och jag tror att vi var nog först i Sverige ut på att bygga en affärsidé, tänk runt de globala målen. Och anledningen var helt enkelt att vi hade den som hade tänkt mest i världen på vad handlar det här om och hur måste det förflyttas. Och det som entreprenör då så inspirerades jag. Och så att våga. En felpassning betyder inte att det är dåligt. Det betyder bara att jag måste göra någonting lite bättre nästa gång. Och det var det tankesättet vi sa. Vi skippar i PowerPoint-bilderna den här gången. Vi gör det på riktigt.
Mm.
Så vi började då exakt hösten 2015 att ute i Båsta egentligen börja forma någon form av plattform med att skapa förutsättningar att människor som drivs av samma värdegrunder vill in i en cirkulär framtid men vet inte hur man ska få access till olikheter. Alltså människor som inte gör det jag gör, bor i samma stad, har samma bakgrund, samma ålder, etnicitet, utan är egentligen så långt från mig som möjligt. Därför att det är där skatterna finns, det är där svaren finns på en hållbar morgondag.
Ja, jag var ju med på, i höstas var jag med på er konferens där som ni hade med A Sustainable Tomorrow. Och då var det första gången det var en digilog, och den första i Sverige till och med, va? Som ni hade en digilog, A Sustainable Tomorrow. Kan du inte berätta vad det var?
Stämmer. Och det är en del av utvecklingen, precis som du sa, vi har gjort massa misstag. Eller egentligen är det inte misstag, det är erfarenheter på hur vi ska kunna bli bättre. Vi har lärt och det här handlar om att engagera människor, därför att hållbarhetsförflyttningen för oss alla handlar om att du måste tända din inre låga, du måste vara motiverad. Man kan inte påtvinga en hållbarhetsförflyttning, det kommer aldrig att funka. Så vi byggde liksom tankesättet på hur ska vi klara att motivera människor att vilja vara med någon som inte är som mig, och att vilja närma sig hur vi måste förändra tankesätt, system. Egentligen det mesta vi har byggt fram till nu måste vi förändra, förbättra. Och det gjorde vi genom fysiska möten. Det är viktigt därför att det fysiska mötet är ju fortfarande oöverträffat. Men det finns ju dåliga skalfördelar, synergier. Och det som faktiskt, om man får säga så, covid hjälpt oss med, det är att vi alla har ju förstått att vi kan umgås digitalt. Så vi slog ihop det där och kallade det digilogt. Och det skapade en förvirring som ju ofta förändringar gör, att då blir alla väldigt osäkra, så vad är digilogt? Och då tycker jag att vi gjorde någonting bra. Vi avgränsade inte det och berättade för andra vad det var, utan vi sa, vi har ingen aning, vad tycker du? Ah. Och det frigjorde mycket krafter hos väldigt många människor på att komma med idéer på att fylla det digiloga begreppet, för det är precis vad det är. Och där har vi kommit ganska långt nu, och vi hade ju faktiskt en digilogkonferens som du var på då ifrån Helsingborg med 5000 personer i hela Sverige som satt lokalt, arrangerade en lokal hubb med de människor som driver hållbarhetsarbetet i Luleå eller i Ystad. De som vet hur förutsättningarna är där. Men man måste förstå det globala för att kunna agera i det lokala. Så vi sammanför dem i en konferens. Skapar kunskap, insikt, tillhörighet. Inte minst. Att få lära sig saker. Vi pratade om ett ämne som heter det regenerativa. Som är väldigt aktuellt. Så vi hjälper alla att göra det, och där finns ju synergin att nu kan man göra detta med 5 000, 10 000, 25 000. Vi kan göra det över alla landsgränser. Vi kan flytta kunskap på ett otroligt bra sätt, och det fina är att detta är hållbart och mer demokratiskt. Vi cyklar till närmsta hubben Och alla kan per definition vara med.
Och vad fick du för respons av de som i Luleå till exempel? Hade de känt sig närvarande på ett tydligt sätt?
Ja, det är kanske det som stack ut mest att väldigt många efterfrågade en tillhörighet. Vi vill tillhöra något större. Och det gamla vanliga, om man har gjort någonting tillräckligt mycket så kommer man till ett par insikter. Det ena är att man förstår hur lite man förstår. Hur komplext hållbarhetsfrågan är. Och så förstår man då också att vi är bra på något. Men ska vi bli bättre så måste vi träna med någon som är bättre på andra saker. Samarbete över gränserna. Och här möjliggör ju det digitala det på ett fantastiskt sätt. Att nu kan ju Ystad och Luleå faktiskt samarbeta varje dag digitalt. De har aldrig träffats, men de gör saker. Och detta tankesätt är helt avgörande för att vi ska uppnå de målen 2030 som vi satt att göra. Det är att vi måste förflytta kunskap, goda exempel, erfarenhet i ljusets hastighet emellan oss. Därför att ingen kommer att komma på alla svaren där man sitter idag. Här tror jag att en del fortfarande sitter fast i gamla strukturer i sitt huvud.
Ja, det tror jag också. Men eftersom du är så långt framme som du är, har jobbat med detta så pass länge, så kan inte du försöka ge tre stycken konkreta tips till någon som känner att de vill komma igång med sitt hållbarhetsarbete eller sitt tänk och förändra sin vardag lite, som är lite, ja, lite snabba, enkla tips helt enkelt.
Börja med dig själv. Hållbarhetsförflyttningen startar alltid med dig själv som individ. Om inte du är klar över var du befinner dig och vad du måste göra för att förflytta dig, så kommer du inte att kunna lyckas. Så jag skulle vilja säga ärligt, ta ett prat med dig själv, din ledningsgrupp eller din familj om hur ska vi bli hållbara och vad är hållbarhet? Där går väldigt många bort sig, att man tittar på för stora mål. Börja med dig själv. Och alla människor kan enkelt göra en 10-lista och säga 10 saker kan jag förändra omedelbart genom bara att tänka på det, som är mer hållbart mot andra människor, mot miljön och så vidare. Ett cirkulärt tänk. Det andra är att se vilken kunskap har du. Det har gått väldigt fort här nu. Allt för många har inte hunnit med att fylla på med kompetens. Vad är en cirkulär ekonomi? Vad är ett cirkulärt samhälle? Hur måste jag vara? Hur måste vi tänka på använda jordens resurser, våra resurser, sociala samhällsfrågor? Vilket engagemang har jag? Det är inte samhället som ska lösa det här, det är jag. Det börjar med mig själv. Och sen det tredje rådet alltid. Prata med någon som inte du har pratat med det här om. Sök dig till lite andra grupperingar också. Mm. För att där sätta igång processer, utmana dig. Och sen som i alltid, när man har satt upp 10 mål så ser man, det här gick ju ganska lätt. Ta 10 till. Och sen så börjar du tänka på, ta 10 grejer som kanske inte är så lätt, men jag kanske skulle vilja börja jobba mot. Och sen så kommer du, för att det här att nudging, att motivera dig, att stimulera dig, att belöna dig och dela det med andra, det är bästa drivkraften till att gå från att kanske inte vara så hållbar och prata om det, som många gör, till att faktiskt börja bli mer hållbar och kunna kommunicera det. För då är du en ledare som inspirerar den som sitter steget efter dig. Börja där.
Bosse, du sa ju tidigare att du var handbollskille lite. Då har du varit glad här nu när handbollslandslaget har lett oss och ledarskap där. Jim Gottfridssons taktiktal, timeouten där, den var du nöjd med kanske?
Fantastiskt, jag älskar handboll. Det är få sporter som är så spännande. Tänk vad det kan hända på 20 sekunder. Handboll har verkligen allt. Och så är det fortfarande lite sista gentlemannasporten för mig.
Jag får höra det som fotbollsspelare.
Handbollsspelare är snälla.
Ja. Vet du varför? För annars åker de ut. Nej då, jag håller med dig. Jag är ju nästan från Ystad. Jag är uppväxt en mil utanför Ystad. Så att jag är oerhört stolt av Ekberg och Gottfridsson och grabbarna där.
Ja, det ska du vara. Ja. Snack om kultur.
Ja, verkligen. Men kultur var ju också något jag vet att du tog mycket till dig av ledarskap, ett annat ledarskap som är i min värld. Det var Tommy Svenssons 94-landslag. Kan du inte berätta om det?
Jo, och det var nog lite startpunkten på när jag sa att jag sökte lite 2013-2014 som entreprenör och som samhällsdriven entreprenör, att det här kan inte vara det bästa som jag och vi gör. Och i samband med det så fick jag den fantastiska, det är kanske den finaste frågan jag har fått i mitt liv, att vara med och arrangera VM94-lagets 20-årsjubileum. Mm. Och jag trodde det skulle bli stort, men det blev större. Och den magin av människor har jag aldrig sett. I den processen så fick jag nöjet att jobba med gänget och min gamla idol, skolläraren och förbundskaptenen Tommy Svensson. Och hans synsätt att se människor och olikheter och sätta ihop ett lag, som ju VM94 bevisligen är bästa beviset på, det inspirerade mig i det här tänket som sedermera då ett år efter Jakob Trollbäck på något vis födde. Och de två sakerna la jag ihop. Att det handlar om att se olikheter i människor, respektera olikheter och få olikheter att växa. Och sätta det i ett sammanhang med globala målen, som ju är vår tids viktigaste fråga. Om vi inte löser den så spelar ju resten ingen roll. Där hittade jag energi och inspiration och fick lite god hjälp att bolla tankar och det. Och det är faktiskt mycket ifrån det som vi har byggt Sustainable Tomorrow med, hur vi satt ihop ett kompetent lag som i början var en handfull och nu är vi ju 5000.
Mm. Faktiskt, och kommer att bli fler.
Mm.
Men det leder in, du sa nu här att det är den viktigaste frågan, det här med ett hållbart liv, för annars kommer man inte ha någon planet att leva på. Men det är också människor som, några av målen handlar ju om jämställdhet och att vi ska kunna överleva som människor. Det var där du först började. Tycker du att vi har blivit nu i det här speciella tider bättre eller sämre på sånt där, på att ta hand om varandra?
Både och. Det är ett mer polariserat samhälle än vi kanske någonsin har haft. Så på ena sidan är det oroväckande och motkrafter. Och på andra sidan är det många goda exempel. Det finns väldigt många som jobbar rätt. Men jag tror och väljer hoppas att hållbarhetsfrågorna är en gemensam nämnare för 8 miljarder människor nästan. Så jag väljer att om vi har någonting vi kan arbeta utifrån, så kommer det att sammanföra oss att vilja göra. Men vi måste göra, och vi ser ju det i vårt samhälle nu, vi måste jobba mer med de sociala hållbarhetsfrågorna, som ibland kommer lite i undanskymd ifrån klimatfrågorna, som blir, det är de omedelbara ofta våra hjärnor tänker på. Hållbarhet, då tänker vi på klimat och naturen och jorden, viktigt. Men de sociala hållbarhetsfrågorna, att ha hållbara samhällen med människor, är ju också avgörande. Så att jag drivs nog att lyfta upp och jobba ännu mer med de frågorna här och i Sydafrika och bidra till helheten.
Ja, för du, jag menar just med det med Sydafrika, att du har fått den kontrasten där och ser skillnad. Och alla människor får ju inte det av de som lyssnar på den här podden till exempel. Hur ska du säga, hur ska man tänka för att inte bara fastna i samma mönster? Att liksom du sa, vi är spegelmänniskor, vi dras till dem vi liknar. Vad kan man göra för att undvika det eller försöka få vidga sina vyer även om man inte är i Sydafrika?
Det som har tagit längst tid och nog överraskade mig lite, även om jag visste det, i det vi har gjort sedan 2015, det är att det är så svårt att få olikheter att vilja vara tillsammans. alla tycker det är en bra idé och gör tummen upp på sociala eller när man träffar sig. Det där är ju jättebra. Men när jag frågar dem, vill du på riktigt vara med och investera din tid? Var prestigelös och våga möta andra människor i ett sammanhang där du på daglig basis eller veckobasis lär känna någon för att utifrån det kunna se om det finns skatter att kunna applicera i ditt privatliv, ditt hållbarhetsarbete, ditt yrkesliv. Där droppar ganska många av. Mm. Och det gör mig ledsen och det gör mig rädd därför att vi är inte tränade att vara med olikheter. Väldigt få av oss är på riktigt tränade. Och jag tror att det är så enkelt att går man till sin egen bekantskapskrets och börjar titta på vilka hänger jag med när jag får välja, så är det nog de flesta av oss som har en direkt spegelbild av en själv. Det är inte så att det är fel, men det är ju bara ett halvt svar. Där gäller det att vara modig och att hjälpa människor, skapa förutsättningar, för det är ju inte farligt, tvärtom. Och det är helt underbart och det är kanske det som triggar mig mest när jag ser att två människor som sannolikhet aldrig har träffats för att de just är olika, när de träffas och säger wow, du kan det, jag kan det, ska vi göra detta? Och så kommer man bara nya saker som världen inte hade sett. Det är så vi måste jobba också. Och återigen, det finns de som är duktiga på detta, men merparten i vår del av världen har nog en förbättringspotential där.
Ett fantastiskt ord. För att vi är usla på det.
Exakt.
Men nej, jag har ju också bott utomlands. Ja. Och även om det var England och Danmark och Portugal så är det ändå skillnader och mentaliteten. Bara Danmark och Sverige är vi väldigt olika i, till exempel. Och jag tror att väldigt många människor behöver få lite större perspektiv på livet för att våga göra dessa saker. Jag hoppas att man gör det, för det berikar ju väldigt mycket, som du säger.
Och jag har sett en liten sak där, att de som då lite bestämmer sig för att bli modiga eller bryta ett mönster eller så här, ja, jag förstår detta, jag ska ändra lite mina beteende. Jag ska ett par gånger i veckan engagera mig, göra eller träffa andra människor. Då blir deras nätverk, grupp, flock väldigt oroliga. Så då skapar det dåliga vibbar i gruppen, att gruppen blir osäker på att Anders plötsligt nu har nya beteende eller söker sig till nya grupperingar. Det är väldigt intressant hur liksom psykologin håller fast oss där. Och det handlar ju om osäkerhet. Och å andra sidan, när vi ser att 1+1=3, då vill vi ha mer.
Ja, men så är det ju, och det är det man vill ha. Statistik är alltid bra och man kan visa mycket. Men jag hörde på vägen hit faktiskt, Bosse på radio, att det var en intervju, nu ska jag säga så jag inte helt säger fel, men alltså av ungdomar. Det handlar om ungas hälsa. Och ungdomar sa att i snitt 25%, upp mot 30 kanske, av det de gör på sociala medier kändes meningsfullt. Mm. Enbart 25% alltså. Allt andra är ju det där som kanske man får ett behov av. Att man dras till telefonen hela tiden, ska upp och titta. Och så kanske egentligen det gör oss lite ledsnare. Alltså det är ju ingen lätt miljö vi har idag för att vara människa. Och de unga som kommer upp heller, det är inte helt enkelt att bryta mönster eller kanske få den här friden i själen som du, när du känner när du har varit i Sydafrika, har hjälpt folk men också fått tillbaka. Det är svårt, tror jag, att hitta den, att komma där, ta stegen ut. Eller är det något som alla borde kunna göra?
Nej, jag tror vi lever ju på många sätt i ett, vi lever ju i ett fantastiskt samhälle och i ett tidevarv som är otroligt. Men det är också komplicerat, som ni är inne på. Ohälsotalen, folk är förvirrade och det är inte bra, och speciellt unga. Och detta är ju en hållbarhetsfråga, och det tror jag att det här tillbaka till att jobba med hållbarhet. Vi måste lite omdefiniera till exempel ungas ohälsa. Att det är en hållbarhetsfråga som måste lyftas fram i nya sammanhang och få resurser för att jobba med det. Därför att på något vis är ju purpose, mening, motivation, den inre lågan, den är ju helt avgörande för att jag ska kunna navigera rätt. Därav ligger ju i ett större perspektiv en utmaning i just hållbarhetsfrågorna. Därför att de länderna, och det ser vi på COP26 nu, de länderna som inte har det så bra som oss, som kanske är med på om man ska få två mål mat om dagen, det är inte hållbarhet de tänker på som första frågan när de har ätit sitt andra mål mat. Och här har vi ett ansvar att vara förebilder, och om inte vi fixar det, varför ska de fixa det? I utvecklingsländerna och så vidare. Så här, det är en enorm komplexitet både på den lokala perspektivet men också det globala. Men samtidigt, om inte vi löser det, vem ska då lösa det? Men unga är alltid viktigast, därför att det är de som ska leva längst i framtiden.
COP26 nämnde du i Glasgow här i höstas. Det var ju stora klimat från hela världen, konferensen där man diskuterade mycket. Vad är dina känslor och tankar efter det?
På ett vis behövs ju, och det visar ju. Det blir ju en enorm medial fokus, vilket eftersom vi lever i ett mediasamhälle, vilket gör att vi alla sträcker på nacken, tar in information, pratar om det. Så det, och det är såklart ett samtal. Det är viktigt, men det är såklart som en entreprenör så gör det en frustrerad. Klockan tickar.
Du har ju varit alltid snacka, inte gör.
Ja, exakt. Och då blir man såklart lite ledsen, därför att vi är ju halvvägs till 2030. Och 2030 är ju inte så ändstationen, men då ska vi ha uppnått ganska mycket. Och det lär ju fortsätta efter. Då, så lite frustration och ledsen av att vuxna människor inte faktiskt kan samarbeta och besluta och göra när jorden brinner. Det gör en. Och sen samtidigt så är det gott att höra att COP26 har många engagerade. Näringslivet är väldigt tydligt nu med att detta är affärskritiskt. Det är väldigt glädjande att säga att det är på toppnivå, att näringslivet förstår och tar det på allvar. Det ger hopp. Och sen så pratade man mycket på COP26 om det ju AST, Sustainable Tomorrow, har slagits för sedan 2015. Gränsöverskridande samarbeten. Mm. Vi måste jobba över de synliga och osynliga gränserna mer. Inte prata om det, utan göra det.
Hur lätt är det i en värld där Ryssland håller på att kliva in i Ukraina och Kina är så som de är och så igen? Hur lätt är det?
Det är komplext. På något vis, ibland kan man bara känna att nej. Mm. Men det får man inte göra.
Nej.
Och det är klart att man får tänka också så här. Vi går från ett samhällssystem, en samhällsstruktur som vi har byggt upp länge. Under 100 år plus så har vi ett system som är byggt ifrån det. Det är klart att med de människorna som är designade för det systemet och som har sökt sig till det systemet och är formade det systemet som vi alla är, det släcker man inte ner över en natt.
Nej.
Det kommer att ta generationer. Det som ändå ger hoppfullt är att för första gången i vår historia, vad jag vet, så har ju FN fått en enorm impact med att de globala målen är vår gemensamma språknämnare. Och det är det ju, det gäller ju alla. Det ger lite hopp till att vi på några generationer, och Greta generation börjar ju göra sin röst hörd och börjar också skaka om oss som har makten, påverkan och kan tillrättalägga, att de får bättre förutsättningar för att skapa en hållbar morgondag. Så att det finns väldigt många saker. Men det ramlar ner till snacka bra, men det kommer inte att förändra världen. Göra är bra. Och i det handlar om att du måste göra felpassningar för att leta dig fram. För att det cirkulära samhället som våra barn ska leva i, och deras barn, det handlar väldigt mycket om att vi ska göra mycket, mycket mer av någonting vi aldrig har gjort. Som det har varit i många andra skiften i historien. Och ska man göra det, då måste man vara omprogrammerad på ett annat sätt. Mm. Din och min, även om det är tråkigt sedan dess, din och min generation, vi är lost.
Ja.
Vi kommer inte att vara 100, men vi ska vara så bra som möjligt. Och vi ska inte missbruka, eller snarare vi ska använda de maktmedel vi har för att lägga upp kursen till våra kids och deras kids. För de är designade, de tänker rätt, de förstår rätt av det enkla anledningen att de ska vara längst i framtiden. Så de har en drivkraft att vi inte ska gå över 1,5 grad och det ska bli vatten upp på altanen och det blir 45 grader varma somrar i Sverige. Mm. Därför att vi behöver planeten, men planeten behöver inte oss.
Nej, det var tunga ord. Men, ja, ja. Men det är ju...
Nu är det sagt.
Ja. Det är ju så, därför många frågar sig, men vad hjälper det om jag sorterar plast här hemma? Alltså det spelar väl ingen roll när Indien har det som de har. Så. Men där är ju svaret egentligen där, för att om vi i vår generation som är lost då, trots allt jag har en 9-årig son hemma och en 14-årig dotter då, om jag får dem till att självklart sortera plast och självklart tänka på miljön och cykla istället för att säga att man ska åka bil och så, då har jag i alla fall gett dem vägledning in. Så det kan man ju göra.
Ja, och alla är vi ledare. Alla är vi ledare. Och det är lite det vi pratade om innan. Det börjar med mig själv. Mm. Jag kan inte begära att någon annan ska förändra ett beteende om jag inte själv har gjort min hemläxa. Så det är tillbaka. Och är det lilla, att källsortera och göra det och berömma och se effekterna av det och prata om det vid frukostbordet, det är liksom det första steget man kan. Och vi ser ju också liksom hur snabbt det går. Elektrifierade bilar.
Mm.
Det var inte så länge sedan det var no-no eller det var coolt att ha den senaste dieselbilen. Det är ju en icke-fråga idag. Så att det går väldigt snabbt om människor vill. Och det betyder ledarskap, det betyder innovation, det betyder såklart pengar som möjliggör. Och så är vi konsumenter.
Mm.
Om alla konsumenterna, vilket ju sker nu, om vi säger att vi vill ha något som är sustainable, något som är hållbart, något som återbrukas. Vi köper hellre en begagnad stol än en ny. Det mindsetet leder oss en rätt. Och så kommer våra kids, nästa generation, de kommer att utveckla, förfina och sätta det här i en helt annan kontext som kommer att bli ett mycket bättre samhälle.
Nu känns det genast bättre. Men du har ju på Sustainable Tomorrow också plockat in och fått med dig några enormt inspirerande talare som jag har lyssnat på. Jan Eliasson till exempel är ju en fantastisk människa, man som har gjort mycket väl. Och jag har lyssnat på Fredrik Reinfeldt som före detta statsminister, moderata partiledaren, som ju sa väldigt många kloka saker. Han var lite krass också, lite så här att läget är inte särskilt bra, men vi ska kunna lösa det. Men han var väldigt kritisk mot de stora länderna.
Mm.
Ryssland, Kina, Indien, USA. Vad är det som dem? Varför är han så kritisk mot dem?
De har nog missat. De har inte kollat på Bamse-filmerna, tror jag. Därför att Bamse sa ju att om man är stor och stark så måste man vara snäll. De borde se om det avsnittet.
Ja.
Det ligger väldigt mycket i det. Mm. Vad man än gör, att om man nu har fått mycket muskler eller resurser eller power, då måste man ödmjukt hantera det. Och det visar kanske väldigt ofta de här länderna, de alla, att de inte hanterar det. Och det har ju någon form av maktfullkomlighet och oövervinnelig. Ingen är ju det. Så det är en utmaning, och i kontrast till det står ju medborgarna, konsumenterna, gruppen som då i demokratiska val.
Mm.
Eller som konsumenter väljer vem vi vill ha som ledare. Det är nog så vi kan förändra.
Ja, för att jag menar, man säger att vi förändrar så här och de har så svårt att ta till sig. För de måste ju också veta att världen behöver inte oss, men vi behöver den. Så det måste de ju ha med sig. De kan ju inte tänka kortsiktigt. Det kan de inte göra, eller?
Ja, det är en bra fråga. Tyvärr är det nog allt för mycket kortsiktigt. Vår gamla värld, eller det systemet vi har, bygger ju på väldigt mycket kortsiktighet. Från kvartalsekonomi till en kortsiktighet är väldigt mycket. Hållbarhetsfrågorna är ju det opposite. Hållbarhet handlar om långsiktighet, kontinuitet, de stora valen. Och det är kanske det som är kärnan i det skiftet vi befinner oss nu. Att våra behavior, våra beteenden, våra synsätt, affärsmodeller, sätt att vara mot varandra, måste slå om från att vara det kortsiktiga me and myself till det långsiktiga oss tillsammans. För tillbaka, om inte det här håller så spelar det ingen roll. Jag tror det är det mindsetet vi nog måste skola sig. Det är inte enkelt, men har man skickat folk till månen så borde man kunna fixa det här, tycker jag.
Ja, det är vissa som tvivlar om de har varit på månen.
Ja, det är jag.
Men om du fick vara ledare över hela världen med fullkomlig makt, till och med större än Putin, just det här hållbarhetstänket, det är ju en rätt svår fråga, men kan du föreställa dig vad du skulle göra då?
Ja, det är en gigantisk fråga det. Mm. Spännande och kittlande och lite hemsk. Och makt är ju på något vis ett dåligt ord, men det har ju också, det säger också vad det handlar om. Påverkan, ledarskap, få saker gjort, förändra, förbättra. Om det är makt.
Du är ju Bams också nu.
Ja, rätt. Om det är makt och man är snäll så skulle jag vilja göra människor equal och att olikheter får blomma ut. Att vi tar bort hierarkier och bättre och sämre och rika och fattiga. Att vi kategoriserar människor. Alla människor bär på en skatt. Alla människor bär på något unikt. En del har haft turen, lyxen och möjligheten och hårt jobb utvecklat det. Och någon har aldrig fått chansen. Kanske merparten av jordens befolkning har aldrig fått chansen. Alla vill bli fotbollsproffs. Men det är inte alla andra som fick chansen. Du fick den och tog den. Excellent gjort. Det skulle jag vilja möjliggöra. Exakt hur det går till, det har vi nog inte tid till. Men det ligger någonting där att låta människors kraft få blomma ut. Egentligen är det väldigt enkelt. Men det handlar om ett ledarskap. Och om man väljer att kväva människor, att kategorisera människor, så har man liksom amputerat den möjligheten. Så om du ger mig den möjligheten en dag, så lovar jag att inte sova på det dygnet och göra och prata lite mindre.
Det var spännande att ha dig som världsledare, Bosse, men det får vänta lite, tror jag. Men det som inte får vänta är ju att vi är 2022, nu är det ett nytt hållbarhetsår, en ny tänk, och i september så har ni en ny Sustainable Tomorrow-konferens här. Digilog igen, tänker jag då. Ännu mer än 5000 kanske, massa hubbar runt om. Hur kommer det att vara? Och hur ser arbetet ut fram till dess?
Det känns ju viktigare än någonsin. Vi ska göra den 9:e upplagan nu, den 15 september. Och Digilog då i hela Sverige. Kanske Norden hoppas jag vi kan få lite genomslag i. Det som känns väldigt intressant nu, det är att vi befinner oss precis, faktiskt på dagen, den 15 september när vi ska ha detta, så är vi på dagen halvvägs, halvlek i det som världens 193 länder har enats om är den viktigaste frågan till 2030, hållbarhetsförflyttningen. Då är det exakt halva tiden. Det har vi tänkt mycket på med de kloka människor som är engagerade i Sustainable Tomorrow. Vad betyder en halvlek? Och det behöver inte jag förklara för dig, Anders. Det skulle du snarare förklara för mig. Men om man börjar borra lite i det, så är det något väldigt intressant. Vi är nu mitt i matchen över att uppnå en massa viktiga mål 2030. När man är i en halvlek, då har man spelat första halvleken. Då har man gått från att man för 45 minuter sedan, om det är fotboll, hade en teori, man hade en spelplan, man hade ett synsätt, man hade en önskan och man hade en strategi utifrån de teoretiska fakta man hade. Vi ska möta det här laget. Och det var precis det vi hade 2015, och jag har ju följt detta noga och sett hur saker utvecklats. Då hade vi ett dekret, vi hade beslut och vi hade teorier och vi hade en massa mål som skulle uppfyllas. Men vi hade ingen aning hur vi skulle göra det, därför att vi aldrig gjort den här resan. Och det här handlar nu om många. Det är inte så att det här är vissa sektorer eller myndigheter. Detta är 8 miljarder människor som mer eller mindre ska vara involverade på den här resan. Nu sitter vi i halvlek och har tillämpat en massa saker. Vi har gjort oss verkliga erfarenheter. Vi har en massa goda exempel på någon som har hittat formeln, sättet att kommunicera, leda, affärsmodeller etc. Vi har sett att det har hänt saker som vi aldrig kunde förutse. Covid är en sån sak. Omgivningen, medspelare, motspelare, har inte uppfört sig så som vi trodde eller uppfört sig på ett annat sätt. Vi sitter nu med en fakta som gör att vi har ett mycket bättre underlag inför andra halvlek att uppnå våra målresultat. Mm. Det är jätteintressant när man börjar dissekera det. Men när man är halvlek så har man mindre tid och mindre resurser kvar än vad vi hade innan matchen började. Mm. Så plötsligt är nu det mycket, mycket tajtare att göra rätt saker rätt. Det finns mindre marginaler att experimentera, snacka, kommunicera och göra saker som inte är relevant. Där befinner vi oss i, som jag ser då som entreprenör, ett oerhört spännande, därför att nu är det att öka momentum, rörelseenergin och låta sig ledas av de som är på rätt spår. Mm. Så väldigt mycket ledarskap, goda exempel och mod att våga ta tuffa beslut, därför att matchen måste vinnas.
Ja, och det är ju också så, om man ska ta de metaforerna där, att det är ju en plan, om vi säger fotboll, en fotbollsplan som faktiskt var lite mer ojämn än vad man tänkte från början, så det har blivit en del hinder som har kommit, och tempot var högre, så du måste ju värva in spelare som klarar av tempot, alltså man måste komma upp i nivå, om man säger just att vi måste ta beslut, vi måste göra, för det var väl det också som är frustrationen efter klimatmötet, att kanske det blev många som kom på samma plan. Alla är på samma fotbollsplan nu. Men vissa är passiva. Det händer inte. Så där gäller det också att få med sig hela världen.
Det är rätt. Och det vi pratade om nyss också. Väldigt många lag har spelat med 9 högerbackar. De har spelat med sådana som sig själv. Och nu måste man byta ut laget att ha diversity, mångfald. Annars kommer det inte gå. Det kan vara 9 bra högerbackar, men har du 9 högerbackar så kommer du att förlora matchen. Plus, det som har hänt är att lagstiftarna och myndigheterna har ju under första halvlek nu identifierat saker som inte håller. Plus, nu börjar de styra. Så att spelreglerna, det händer ju inte i fotboll, även om man ibland kan tycka att domaren har ändrat spelreglerna. Så nu ändras ju spelreglerna för andra halvlek. Taxonomin till exempel är en stor förändring. Så nu börjar myndigheterna föra in nya spelregler inför andra halvlek. Så att nu måste du adoptera och lära dig vad betyder de utifrån det jag har lärt mig. Så väldigt komplext, men å andra sidan, det är nu det gäller. Och det jag tror vi människor mår bra av, lite kniven på stupen, lite nerv. Nu är det en halvlek. När pipan går så finns det no excuse. Det är resultatet som räknas. Det är resultatet som räknas på vad vi har gjort. Mm. Och vi kan prata om att göra saker, men står det 2,5 grader om 15 år så kan inte jag se mina barn i ögonen och säga att jag inte gjorde mitt bästa.
Varför vinner vi matchen då? Varför kan vi säga det till våra barn att vi har gjort vårt bästa?
Vi vinner matchen för att människor är överlevare när vi måste. Covid har ju med all tydlighet visat det. Vi har ju vetat saker hur länge som helst, men vi har inte gjort det. Och så satte covid oss i ringhörnan. Och så gör vi det. Så ändrar vi beteende. Det ger hopp. Det är människan i ett nötskal. Elektrifieringen och bilar, allt det där. Det går ljusets hastighet. Och sen skulle jag vilja säga, våra kids, de är bästa garantin för att det här går bra. De tänker rätt. De har starkast motivation, för de ska bo längst i framtiden. Och de är smarta och grymma. Så att om vi bara ger dem förutsättningar i ledarskapet, så kommer de att sätta den i krysset 30 sekunder innan en sån, bara sån snygg, du vet, som tar en liten kurva upp. Du har säkert satt hundratals i det krysset, men det kommer att sitta där 30 sekunder så att vi kan ta, att alla kan ha ett bra liv. Det är det handlar om. 8 miljarder människor ska ju ha ett bra liv. Varför bor vi här annars?
Bra fråga, bra svar, och det känns inspirerande att fortsätta den här kampen med ett hållbar framtid efter att ha pratat med dig, Bosse. Tusen tack för att jag fick göra det.
Tusen tack för att jag fick vara med.
Tack för att ni har lyssnat. Har ni tankar och funderingar om podden eller om hållbarhet i allmänhet, så hör gärna av er till oss på info@exceed.se. Eller om ni vill tipsa om någon intressant person som ni vill att jag ska tala med, maila då till samma adress. Det var info@exceed.se. Jag är snart tillbaka igen med en ny gäst, och ni vet att ni hör oss där poddar finns. Hörs snart, ha det gott tills dess.